Alltså Sterling och Gomez.
Vilka jävla töntar.
Alltså att man, jävla löjligt.
Man kan lägga sånt liksom så här barnsligt åt sidan.
Ärligt talat, vuxna miljonärer.
Ja.
Som är miljonärer på att sparka runt en boll.
Ja, det är så töntigt.
Ska hålla på och vara sura på varandra när det finns tusen saker i världen som är viktiga.
Och matchen har redan varit.
Ja, exakt. Alltså, gamla bråk. Något ord som sades för typ flera timmar. Alltså, det är så töntigt.
Alltså, det är som om vi skulle börja bråka nu över förra veckan när jag sa åt dig att vara tyst.
Ja, när du helt liksom bara skrek på mig att låta dig prata till punkt.
Jag skrek inte. Jag bara tyckte jag var väldigt rimlig. Jag tyckte att du
Alltså du skrek.
Men håller du på att avbryta mig igen?
Vi är liksom kompisar och du skrek på mig. Det är så jävla.
Men kan jag få tala till punkt någon gång eller?
Nej, jag förstår inte varför du ska tala till punkt. Det här är en podd, den bygger på dynamik. Jag förstår inte varför du inte bara kan hålla dig liksom lugn och bara
fatta. Vem är du nu då? Tror du att du är världens bästa poddare eller?
Okej. Okay. Ja, men du tror att du är big man eller? Du tror att du är big man eller?
That's not the road you want to take, fam.
Ja, jävlar. Kickermatch är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast om den kanske dödaste döda titelsviden någonsin.
Det har faktiskt förts diskussion om att lägga ner podden i väntan på nästa säsong som en slags dvala i det som björnar.
Det är kul att sådana diskussioner förs när programledaren inte är med. Det uppskattar jag verkligen.
Nu
var
ju introt ett skämt, men om det fortsätter på det sättet så då är inte det the road you want to take down. Fem. Men det är två.
Ah, det är sant. Fems. Jag har aldrig tänkt på det i plural.
Nej.
Metadiskussion. Men du kan få talas om myteri. Det är det som Gareth Southgate har begått mot Raheem Sterling.
Ja.
Jag har gjort liknande mot dig.
Ja, återigen. Det är svårt att tänka sig att Gareth Southgate begår myteri när han är ledare på något sätt. Att
han är ju en de facto ledare. Han är liksom.
Det är faktiskt sant. Ja. Ingen tror ju att han är mäktigast där. Ja, nej, men vi återkommer till den diskussionen om Raheem Sterling och Joe Gomez. Jag tänker att vi
skönt att introt spillde över på det vanliga programmet, att det liksom lite hugg och slag direkt.
Ja, ja. Nej, men vi är ju inte goda vänner egentligen. Alltså, vi umgås inte regelbundet utanför den här podden. Så är det. Så vi är inte vänner. Vi ska försöka låtsas.
Jag minns aldrig. Jag kommer aldrig ihåg hur du heter när jag träffar dig.
Nej. Men matchen i fråga då. Det är kul att vi har två Liverpool, eller vi har två supportrar.
Fan, en gång till.
vi har ju två supportrar som är representativa för de här lagen. Men problemet är ju att det är alldeles för lite hatstämning mellan de här lagen, och den här matchen, i och med att Liverpool tog en sån ganska så här säker seger, bäddar ju inte för mer rivalitet, eller vad tycker ni? Eller känner du dig starkt hat mot Liverpool nu efter det här?
Alltså,
det känns så uppgivet i City-leden.
Nej, alltså jag, tvärtom skulle jag säga att om någonting så kände jag respekt, det gör jag väl fortfarande, för Liverpools liksom kompetens och sånt. Just. Här. Men den här matchen bjöd på någonting, tyckte jag, rent rivalitetsmässigt som vi inte sett tidigare mellan City och Liverpool. Mm. Framförallt kanske accentuerat med Raheem Sterlings bråk mot typ samtliga i Liverpools backlinje. Men vi hade även de här små grejerna som jag tyckte att kanske att jag fick en känsla att Liverpool-spelarna kände samma sak. Knuffarna från Alexander Arnold och Andy Robertson. De här små, du vet.
Kyle Walker där bland.
Ja, Kyle Walker. Och jag tror att för det Sterling som hade en liknande på sin kant när Trent tryckte honom. De är egentligen rätt farliga, de grejerna. Gick det allting bra så behöver man inte måla fram på väggen. Men liksom de här små sakerna när Sterling ligger över Van Dijk och de typ brottas, det är ganska tidigt i matchen. Van Dijk lyfter, alltså han lyfter ju Sterling som en som ett höstlöv. Men det var de här små liksom bitarna med nerv. Spelarna blir irriterade på varandra för att det betydde, jag fick känslan att det betydde mer än bara poängen den här gången.
Det på något sätt så känns det som att det bygger så mycket på Sterling, att han alltså hela den här
med sig förflutna i Liverpool.
Ja, exakt. Och det känner jag, håller med. Det känns som att den här matchen tog, det är ju topp rivalitetskänsla mellan lagen.
Ja, tveklöst.
Tidigare har det varit ganska mycket respekt mellan lagen och det har varit liksom två bra lag som har mötts och att det är det som på något sätt har varit rivaliteten, att det är två bra lag som möts. Ingenting.
Ja, vi gör upp om titeln, exakt. Och det är det handlar om.
Men nu kändes det mer som att det var nerv i det. Och det kan ju dels då ha att göra med den tidiga så här, straffsituationen och målet som blir tidigt. Och supportrarna som ju hånar Sterling i princip i 90 minuter.
Mm.
Och att han då sen går och verkligen, han tänder ju till ordentligt.
Ja.
Och det gör ju väldigt mycket för rivaliteten. Och det tycker jag är super, super kul.
Ja, men det är ju, vi har ju saknat det här. Alltså, ja. Arsenal och Manchester United kommer ju så ofta tillbaka till. Men vi växte ju upp med att titta på de matcherna där det var två lag som inte hade någon slags geografisk rivalitet. Men de
slogs... Och också, som jag tycker är så signifikativt också här, att de behöver liksom inte ens ha kopplingar. Alltså, inte ens spelarna behöver någon geografisk koppling.
Nej.
Eller egentligen någon så här sentimental koppling till lagen, utan så här Keane och Vera liksom, de var en irländare och en fransman, och det är samma sak i City och Liverpool. Alltså, de som slåss behöver inte absolut inte ha liksom någon medfödd koppling till Liverpool och Manchester.
Nej. Men grejen är väl att Raheem Sterling är väl till och med född i London, va?
Ja. Ja, nej, men det som är kul med den här rivaliteten är att de senaste säsongerna så har det inte funnits den här rivaliteten i toppstriden på något sätt. Men just för att City har inte den historiska rivaliteten med de flesta andra lagen förutom United då. Och när United och City slog som titeln, ja, då var det ju en nerv.
Mm.
Men sen när United föll undan och City var alltid var det laget som man skulle slå nästan, då tappade man nästan lite grann den här rivaliteten som fanns liksom med dem där.
Ja, men jag håller med. Jag tror vi ser ju en slags historisk skrivning ske i realtid nu egentligen.
Ja.
Jag tyckte de här små dolkhuggen från Guardiola på Mané innan, det trodde jag var lite för att han kanske känner sig lite pressad eller lite för show, men nu känns det som att det kanske finns någonting där.
Det
kanske inte bara var planerat.
Nej, för jag tycker faktiskt det, att Guardiola har ju varit liksom, han har varit väldigt, väldigt så här, kall, analytisk, liksom så här, gentlemannatränare.
Men... Ja, presskonferenser i alla fall. Han är ju animated, som man säger, vid sidlinjen. Det har han ju alltid varit.
Ja, men nu tycker jag att man är... Jo, men jag menar i kommunikationen med pressen och också hur han pratar om de andra lagen. Nu tycker jag att det blir mer och mer dolkstick på något sätt. Vilket jag uppskattar den sidan också.
Jo, men det finns ju något Mourinho som har letat sig in i bakhuvudet där.
Ja, det är kul.
Ja, det är väldigt...
Men apropå Guardiola så måste vi snacka om att det är ändå Guardiola som förlorar den här matchen. Och intervjuerna efter med Sky, så det är otroligt roligt.
På tal om Mourinho.
Ja, det är otroligt roliga intervjuer där han i princip säger att City gör den bästa matchen de någonsin gjort. Vi visar verkligen varför vi är back-to-back champions. Men en kritik som jag såg ganska vida spridd mot Guardiola, eller mot hans lag snarare, som jag vill att du som City-supporter ska adressera. Jag begär det av dig.
Ja.
Det är att Guardiolas lag bygger så mycket på ett system, och att de här allra bästa spelarna i City, i alla fall flera av dem, typ De Bruyne, Bernardo Silva, de är så beroende av det här systemet. Medan Liverpool, där har liksom spelarna en begåvning som går bortom det, och att de kan liksom gå utanför och individuellt briljera på ett helt annat sätt. Stämmer det? För det är ju ganska, det är en klyscha kring Guardiolas lag att allt liksom funkar enligt en plan, och det är så otroligt utarbetat på förhand, och när någonting inte går enligt planen eller när ett annat lag har liksom ett svar på den planen, då finns det ingen plan B. Är det bara en klyscha eller finns
Nej,
det?
Alltså det finns ju korn och sanning i det. Alltså det har vi ju pratat om flera gånger, att City är ju egentligen en total one-trick pony. Bara det att det tricket de gör är så överlägset jävla bra. Det är ju liksom Arjen Robben viker in från höger och skjuter med vänstern fast han gör mål alltså på 79 av 80 skott. Tidigare två år har de kört helt enligt de här planerna, helt enligt det här systemet, och då har gett dem 198 poäng över två Premier League-säsonger. Svårt att argumentera emot. Men det har man ju sett egentligen i år. Alltså Wolves-matchen är ett jättetydligt exempel på det, där det liksom inte finns någon annan idé egentligen. Leicester-matchen förra året, för att det är ju någon som går ifrån, någon som bryter mot vad de har kommit överens om. När Kompani dunkar iväg det skottet, det ska han inte göra. Allas, alltså Agueros no Vinny no handlar ju inte bara om att det är Vincent Kompani, utan
han
att...
vill ju lägga till det, no the system Vinny no the
så system, är det ju för att de är så drillade i det här, för att Pep har ju, han tror och man kan säga vet på grund av empiri att det funkar. Sen, det blir ju liksom en annan diskussion. City gör ju inte en dålig match offensivt här.
Nej, Sterling måste vi nämna är ju jättebra.
Jag tycker att han, han dominerar mot Trent där. Alltså att Trent har fått alltså onödigt mycket kritik för sin defensiv. Jag tycker inte att han är nödvändigtvis en dålig försvarsspelare, även om han visste hans offensiva kvaliteter och hans liksom passningsfot som är liksom det största. Men Sterling har honom ganska mycket. Bernardo är fortfarande blek. De Bruyne gör inte så mycket som det ser ut. Men City skapar chanser här. De har ju fortfarande ett vasst svärd, men de saknar sin sköld på något sätt.
Vad säger du då, Pontus? Tycker du att det här var liksom att Liverpool hittade liksom nyckeln till att hur man ska spela mot City, eller är liksom offensiven bara så bra att det liksom inte det spelar någon roll vilka som står på andra sidan?
Nej, jag tror att det är mycket tillfälligheter också. Alltså Liverpool har försökt spela så här mot City förut och ibland funkar inte. Jag tror att det är exakt samma plan som de har haft när de har mött City förut. Och ibland har det funkat bra, ibland har det funkat mindre bra. Nu funkade det hur bra som helst. Och sen så hade de ju en Mourinho-esk inställning i eget straffområde där de liksom...
Skäms du för att de spelar så?
Nej, verkligen inte. Tre poäng är tre poäng för mig.
Ja, alltså, ärligt talat, Salahs mål är ju en perfekt kontring. Ja. Det gör så ont att säga det, men det är varenda litet steg i det är ju perfekt.
Ja, jag fattar verkligen varför Robertson kallas en fattigmans Kieran Tierney, för att det där är ju jättebra. Vad skrattar du åt? Det är ett jättebra inlägg.
Nej, men det är kul för att det är sant. Det är därför jag skrattar. Ja, det är en sån som
men det går ju liksom inte att försvara sig mot det där.
Nej.
Och det är klart att Liverpool har ju en otrolig individuell kvalitet som Peter är inne på också, eller som du är inne på, Sebastian, kanske. Eller alla är inne på det. Det finns en otrolig
individuell kvalitet. Ja, nej, men det är ingenting
att säga. Alltså, när det sitter på det här sättet, så ja, då är det här sättet bättre mot Guardiolas lag än vad Guardiolas lag är mot det här spelsättet.
Ja, alltså jag blev helt tokig. Jag tänker inte låta dig prata till punkt här. Jag blev
snälla Petter!
Jag blev helt tokig när jag såg, liksom, det var så jävla många som skrev av City och Guardiola efter den här matchen.
Det var väldigt hårt. Det var väldigt hårt att det här var liksom beviset.
Ja, beviset. Nu är hans Aguero slut. Pep, har han tappat det fullständigt? Nu ska han tillbaka till Bayern, och det jag läser. City utspelade in every aspect of the field. Alltså så här, det är helt enkelt inte sant. Manchester City har inte vunnit på Anfield sedan Nicolas Anelka lirade. Sedan dess har han hunnit vara i Bolton, West Brom, Göran Kenell blir hatad och han försvunnit i glömska. Alltså det är så länge sedan.
Mm. Jag glömmer aldrig Nicolas.
Som City liksom klarade av att vinna på Anfield. Här tycker jag att de gör ett ärligt och offensivt sett ganska bra försök. Problemet är att de möter kanske det bästa Liverpool-laget någonsin.
Ja,
och blir straffade på bortaplan. Det är så här, tämj er människor.
Det är ju så. Och vi är verkligen offer för, eller för det här, liksom så här, det drastiska tonläget. Mm. Men det är ju så sjukt att skriva av City och skriva av Guardiola, som jag ser folk göra. Liksom. Alltså, det är också så här, de går ju från en säsong där de har tagit 98 poäng, 100 innan. Mm. Och den här, alltså så här, visst, de har liksom förlorat. De har tappat lite spets. Mm. Men med tillfälligheterna på sin sida så kunde de lika haft ungefär lika många poäng som Liverpool. Alltså det är ju...
Ja, vi ska inte bara tillskriva det tillfälligheter. Ja, också en oförmåga att få in en ersättare till Vincent Kompany, och kanske, vilket jag tyckte man verkligen saknade i den här matchen, en ganska klassisk löpstark mittfältare. Mm.
Ja, och ja, det håller ibland inte heller hela... Att när försvarslinjen är uppbyggd på att ha spelare som kan spela framåt eller hålla i boll och sätta bolltempo, det är klart att det straffar sig när man möter spelare som får komma rusande i 70 km i timmen.
Jo, men det kunde ju... Alltså, Darius Vassell kom löpande 70 km i timmen. Problemet är när det är Sadio Mané och han kan göra någonting av bollen. Det är ju det som är, det är det som är skräcken. Inte att
jag tycker att det finns en viss problematik i så här, transferstrategin. Jag menar att man plockar in Cancelo och Mendy för över 100 miljoner pund och ingen av dem spelar. Och så spelar man med Angelinho som offensivt gör en jättebra match. Mm. Men som ju, ja, det håller ju inte i koncentrationsförmåga eller vad det nu är, som inte, och Kyle Walker håller ju inte heller defensivt i den här matchen. Det är ju, det är Men det tycker men, jag är problem. Men, och sen så ja, missar man också.
Absolut, men att... där måste man också kanske ha liksom så här proportioner. Alltså så här, för när vi säger att det håller inte riktigt transferstrategin, då låter det som att vi pratar om United. Alltså man får ju ändå ja, ta att det här är ju ändå ett City som liksom har plockat in liksom De Bruyne för en prissumma som folk skrattade åt och sen visade det vad han var värt det trippla. Liksom.
Ja, men alltså självklart är det ju alltså, superbra.
Nej, ja, men därmed jag tycker jag att de har misslyckats. Alltså så här, men det svårt också med tanke på 2 år med svåra skador, vad ja, det kunde ha blivit. Cancelo vet vi inte riktigt vad han ska bli än. Rodri är inte Fernandinho än och det är plågsamt tydligt, inte minst i en sån här match. Jag tror att Rodri kan bli jättebra. Det har jag sagt förut och jag står fast vid det, men han är inte Fernandinho än. Och det kan man ju se bara på Fabinho, vad han har gjort med Liverpool. Med lite liksom inkörstid. Vi var ju så här, vi var ju de drastiska förra säsongen när vi sa så här, Fabinho, vilken flopp. Sitter bara på bänken, vilken sopa.
Och men då var ju också vår gode vän Marcus Tappe här och sa att och kom en väldigt, väldigt bra profetia. Han sa så här, om några månader kommer alla säga att Fabinho är egentligen Liverpools viktigaste spelare.
Ja, det är
Liverpools
sant, bästa.
Ja. Och, nu är vi ju typ där.
Ja. Men alltså i övrigt så har tycker jag att City har misslyckats i det här fönstret så tillvida att det inte identifierades tillräckligt snabbt och agerades på att centrallinjen defensivt är för svag utan kompani. Och att mittfältet saknar den alltså tenaciousness liksom.
Iver.
Ja, och alltså,
aggressivitet.
Ja, jag skulle nästan så här med facit i hand nu skippa Gundogan som 8 för att det har inte funkat. Jag hade hellre sett Foden från start. Bara på ren liksom löpkapacitet och vilja. Men det blir, jag tror inte de hade vunnit ändå.
Det blir ju alltid så här att när vi pratar om Liverpool och City så tycker jag alltså, på alla plan, alltså både på hur de har liksom skött klubben och hur de spelar, att vi pratar om en kompetens på oerhört hög nivå och att man liksom alltid måste...
Ja, det är ju 2 av de bästa lagen i Premier Leagues historia.
Ja, och man måste liksom ha det i åtanke att när vi nitpickar på det här sättet så är det liksom som att vi så här kommenterar en suddig fläck i bakgrunden på Mona Lisa. På något sätt. Förstår ni vad jag menar? Alltså att vi pratar ju om en sådär väldigt hög nivå och att det inte går liksom att jämföra med hur dåligt sköt Arsenal och United.
Nej, såklart.
Liksom. Det är det som är grejen.
Så är det ju, men samtidigt så
och ibland tonläget på sociala medier låter ju som att sitta ut bort sig. Ja, nej, Guardiola är en idiot.
Folk är ju galna. Ja. Nu ska det liksom vävas in Erling Bart Haaland, någon 19-åring som har dansat knappt en höst, liksom ska vävas för en miljard. Temier. Aguero är liksom Premier League-erans topp 3 anfallare. Alltså, bara andas 2 sekunder. Däremot, anledningen till att vi nitpickar är ju att det finns en kravbild gentemot de här lagen. Inte minst, kanske ännu mer City om man ser till netspend, men båda har ju spenderat enorma pengar på att bygga de här lagen. Det är ju klart att vi ska kunna ställa högre krav på
och vi förväntar oss att de ska vara de bästa lagen i Premier League.
Ja, alltså, men det är därför vi har fritt fram att pissa på United, för de har ju också lagt miljarder. Ja. Men är bara ett liksom fuskbygge.
Ja, men vi ska inte glömma liksom, så här, City förra året 98 poäng i en liga där också de 2 Champions League-finalisterna spelar. Det är liksom, och det var 2 lag som gick till kvartsfinal i Champions League. Utöver det, liksom, det är ju en otrolig högsta nivå på, och Chelsea vann väl Europa League?
Ja, det gjorde de.
Jag minns inte finalen.
Att Chelsea vann mot, jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Men,
nej, jag tror de vann enkelt i alla fall.
En ryskt lag.
Det var en Europa League-match jag någonsin kollat på. Det var det värt.
Men det är som sagt, 2 Europa League-finalisterna, 2 Champions League-finalisterna. Och ändå är City det laget som går och vinner med 98 poäng. Det är ju, den nivån på Premier League har vi ju aldrig sett. Man kan prata jättemycket om Arsenal's Invincibles. Man kan prata jättemycket om United och Chelsea. I 08-09 att det var ju otroliga lag, men så bra som Premier League är nu internationellt har det ju aldrig varit.
Nej, jag tror
det är ju en nivå som
nej, men man får ju prata om då när alla 4 semifinalistlag var engelska. Ja, var det 2008 kanske? Ja. Det kanske går att jämföra. Men jag fattar vad jag menar. Men ska vi säga något mer om Liverpool? För det känns som att
måste vi inte nå den pressande frågan som vi nästan inledde med liksom, att titelstriden är död på något sätt?
Ja, är titelstriden död, Pontus? Nej. Kan du slappna av i det? Nej, och sluta hålla på med en jävla anti-jinx, utan prata nu sakligt och konkret. Kan Liverpool verkligen tappa det här? Vi har ju sett dem spela halvbra och ändå vinna. Jo, men...
Det är som Feliz Navidad att du, man tror att din fråga är slut och sen bara
det går fortsätta. I wanna wish you a merry. Det är snart jul,
Ja, och du älskar jul. Men nej, alltså, jag tror absolut inte att det är klart. Jag tror att det är det bästa läget Liverpool någonsin har varit i. Men det var ju ett liknande läge i fjol. Då hade man ju för sig kvar att möta City och att man vann inte mot dem hemma till exempel. Men
det är ju inte likadant läge. För City, hur många matcher förlorade City för, var det 3 eller 4?
Åh, gud.
Ja, men de hade inte förlorat så här många poäng
nej, alltså City måste ju typ gå rent.
Innan december. Ja, alltså, ja, om City, det här är ännu bättre läge.
Om City går rent nu så landar de på 98 poäng eller något sånt. Ja. Så det är klart att det är ett mycket bättre utgångsläge. Det kan man inte... Nej. Och Liverpool har vunnit mot alla topplag förutom United. Det blev kryss. Mm. Har ju spelat alla de matcherna för hösten. Mm. Så utgångsläget är ju otroligt bra.
Men City däremot då, typ knappt har mött någon faktiskt på över halvan. Mm. De har ju mest spelat under halvan. Mm.
Och det alltså, så utgångsläget, ja, superstarkt och superbra. Men är det något lag som kan tappa det så är det Liverpool. Det är,
nej. Fast där har du ju fel. Alltså, grejen är ju att
inte det här Liverpool.
Nej, inte det här Liverpool.
Du pratar om liksom så här Brendan Rodgers don't let it slip Liverpool.
Ja, alltså så här, grejen är att
blamear ni mig eller?
Nej, du har väl någon slags rätt, men grejen är att säga att det är Liverpool som kan tappa det, då är det för någonting fiktivt som skulle sitta i väggarna. Klopp har ju trollat bort det. Det här laget är så jävla redo att vinna. Jag säger inte att det är klart. Så tillvida är det något lag som skulle kunna plocka upp sig själva och faktiskt gå rent i typ 20 matcher, ja, då är det ju Pep Guardiola City, ja. För då har vi sett dem typ göra förut. Mm. Men då är det ju i sådana fall för att City är så sinnessjukt bra som jag tror Liverpool tappade. Inte för att det är Liverpool som skulle choka, som lite narrativet var förra året.
Nej, absolut. Jag ser inte som möjligt att Liverpool skulle gå upp i 97 poäng. Mm. Men det är väl rimligt att kunna förvänta sig 90 poäng kanske. Och då som du säger, det är ju inte katastrof på något sätt. 90 poäng är fortfarande bland det bästa någon klubb har gjort i Premier League.
Ja. Varför har Arsenal de går egentligen?
41. De kan klara sig precis.
Ja. Nej, men
alltså att gå rent som Arsenal är alltså att inte släppa in 3.
Gå rent som Arsenal är att sparka Emerin. Då kommer jag klassa det som en
du...
ny invincible.
Nej, men du får inte lov att hijacka den här diskussionen.
Nej men jag tycker så här. Vi måste säga någonting om Sterling versus Gomez. Där det egentligen inte finns så mycket att tillägga förutom att jag blev väldigt glad när jag såg det. Mm. Jag blev väldigt glad också sen, för sen kom ju ett pressuttalande, kan man säga, pressmeddelande, ja. Såklart, från England om det här efter all rapportering. Då tänkte man, nu kommer de ta ner det här, nu kommer de påstå att det är bara en massa skriverier. Men vad det är ju Southgate som erkänner att det är precis så det gick till. Mm. Och att han har känt sig tvingad att kicka Sterling tillfälligt. Mm. Liksom. Så då blir man ännu gladare. Mm. Och då kan man ju vara sån här, då kan man känna så här, är vi såna töntar som liksom tycker att NHL-hockeyn är som bäst när folk slåss? Nej, det är vi inte, men vi gillar ju när liksom känslor är genuina, när det liksom inte blir så plastigt som det finns en tendens att bli, utan folk är faktiskt sura på riktigt och ett landslagsuppdrag.
Som det har varit i landslaget sen det var liksom United-Arsenal-tiden eller Liverpool, när det var som värst liksom, att Gerrard och Carragher hatade att spela landslag för att de var tvungna att vara med United-spelare, typ. Ja. Den nivån vill man ju upp i som supporter. Mm. Jag bryr mig inte om landslagsfotboll, men det här kan få mig att bry mig att man får någon form av, man märker att det här är på riktigt för dem. De är också supporter, de brinner för sitt klubbmärke, och det är fint.
Och för Sterling är så oerhört personligt, såklart.
Så ja, verkligen. Som City-supporter hade jag ju blivit otroligt glad av att han tar med sig det.
Ja, men på riktigt, det är ju ingenting som någonsin har gjort mig gladare. Alltså mycket den här också som har kastats på en som City-supporter sen liksom Abu Dhabi-gängets övertagande, att allting är plast, ingen bryr sig, alla är legosoldater. Alltså, visst, man skulle kunna argumentera för Liverpool-koppling att det är det som spelar roll, men det är fan inte det enda. Det är inte det. Raheem bryr sig. Alltså det sitter så jävla djupt i honom. Den här förlusten tog så hårt. Ja. Och det betyder ju någonting för de andra i laget också, i förlängningen.
Men blir det här det som vänder titeln?
Ja, det blir det. Nu åker Arsenal ut.
Gomez är ju inte en startspelare i Liverpool, men kan inte Lennon så här sprida sig att Liverpool slutar 3 nu, eller hur? Det känns ju så.
Ja, det är förmodligen. Ja. Det är det enda jag räknar med.
Och Sterling har liksom tänt gnistan nu.
Ja, han gör ju 42 mål om avslutande.
Ja. Nu avslutar de kommande tre matcher.
Ja, exakt.
Är det något lag som skulle kunna göra det så här i City? Det vore inte, det är inte helt omöjligt att Sterling gör 12 mål på matchen.
Jag tror att det blir mer spännande. Alltså, när vi summerar det i maj kommer det vara mer spännande vad det ser ut nu.
Ja,
men att Liverpool är lite för starkt idag.
Ja, sen så tror jag att...
Han sa ja, nu hörde det Inksen, den är inspelad.
Nej, men det som talar kanske allra mest för att City inte ska gå rent, det är väl liksom hela deras Champions League-ångest. Liksom. Mm. Att nu är det,
ja, det är det som är
viktigast. Det är det som är det överlägset viktigaste för dem och för Pep. Det är ju
liksom, ja, men det är ju uttalat från klubben, ja. Alltså så gott som till...
Och så det är ju inte helt otänkbart att det drabbar ligaspelet.
Nej.
För Liverpool så är Champions League inte alls lika viktigt längre. Utan det är Premier League som spelar någon roll.
Mm.
Så där kan det ju vara det kan bli en faktor, absolut. Och jag tror inte att Leicester är... Ja, de kommer inte vara där uppe i come May. Så, ja, det är City man får.
Okej, men då är det officiella nya tipset då. City vinner ligan, Arsenal slutar tvåa, Liverpool trea, Leicester fyra. Tack!
Ja. Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
Vepunetes.
Nyhetssvepet.
Nyhetssvep och dags att prata om Arsenal igen. Jag vet att ni har väntat. Ni fick lite teaser där med lite invincible.
Varför tror du att jag inte bjuder in dig till de här lägga ner podden-samtalen?
Vi måste bara prata om det senaste i kaptensbindelgate.
Mm.
Arsenal är ju... Fan, jag tyckte United hade liksom ganska bra övertag på vilket är det största skämtet i ligan, pokalen. Men Arsenal nu har på sista tiden...
Nej, de
gått
är
om.
Solklar här.
Alltså, det är ju en upphämtning i stil med när Ferguson gick om Keegan här. Alltså, de har ju verkligen... Vilken jävla rush här på slutet. När Aubameyang, ny kapten, känns som ett logiskt val, va?
Ja,
nej, efter Xhaka. Det känns som att, ja, absolut, han har lite stök av sig, men han är ju klubbens bästa spelare.
Han har pondus, tar plats på planen,
populär,
driver fram laget, ångar på, eldig.
Det han gör då, det är att han inleder någon slags märklig så här vänskap med den mest toxiska, vidriga företeelsen i den moderna världen, Arsenal Fan TV. kända för att hushålla idioter som han Robbie och för liksom bara liksom...
som han Robbie.
Ja,
alltså alla vet vem du pratar om, men det är kul när du säger det explicit.
Ja. Startade jag av en United supporter troligen med det explicita syfte att så splittring mellan Arsenal supporter. Då går liksom Auba in och börjar liksom så här, dels ställa upp intervjuer hos dem, men också lajka inlägg som de gör där de propagerar för att Emery ska få sparken och att Xhaka ska säljas. Vilket är två helt legitima åsikter, men jag tycker inte att du som lagkapten ska gå in och stötta det.
Mm.
Kalla mig konservativ.
Mm.
Men jag tycker det ser lite dåligt ut.
Mm.
Ja. Och sen då tänker man, okej, vi tystar ner det här, vi går vidare bara. Då går han ut och skriver så här, fuck you, I'm allowed to talk to anyone I want, bla bla, don't come at me. Och bara ger ännu mer kraft.
Ja,
vad händer? Det måste man peta andra laget igen för säsongen nu?
Och det kostar ju mer att peta av än vad det kostar att peta Xhaka.
Det är roligt, det är mer troligt att Mustafi är lagkapten i januari än att Aubameyang är det.
Ja, det känns lite.
Alltså grejen, hade han bara skitit i att lajka de här posterna?
Ja.
Det hade väl varit, alltså, nej, ingen kan stoppa honom från att prata med vem man vill, liksom. Men det är ju, jag håller med, det är så fruktansvärt oprofessionellt. Men det tyder ju också på att den här rapporten som kom ut från David Ornstein, som kan sitt arsenal om att Emery sitter säkert. Att de ledningen har förtroende för att...
Det är sinnessjukt.
Att han ska liksom vända på det här.
Ja.
Alltså, jag är orolig för var det ska ta vägen.
Nej, inte jag. Jag är helt nöjd med utvecklingen.
Ja.
Och jag tror det kommer att lösa sig.
Nej,
absolut.
Kom inte här med din sarkasm.
Nej, jag är inte.
Är du som Pep Guardiola nu? Att det ska
jag är bara helt lobotomerad. Alltså, jag orkar inte med det. Det var en sommar som ändå båda hade gått på något sätt. Och vi har sett en höst och en vinter nu som är så otroligt.
Var det inte liksom precis i början på säsongen att det var lite så här ändå... Joe Willock kom in och var ganska bra. Det kanske finns någonting här.
Det var Ljungberg-effekten.
Ja.
Som jag fortfarande tror på. För jag tror fortfarande på. Och Nketiah liksom får ju inte starta, men är ändå mål varenda match han spelar i lite. Så jag tror ju fortfarande på de unga spelarna. Det är skiktet över och det är ledningen och det är... Det är en tränare som är helt...
Nej, men okej, okej. Nu ska du få titta in i spåkulan. Så
bara jag vill
så här,
inte.
Jo, men bara så här, ponera.
Lägg ner
det Ornstein har sagt stämmer. Emery får säsongen ut på sig.
Ornstein har ju supertäta kopplingar med Arsenals ledning. Så allt han får är ju därifrån. Mm. Så han är ju lite av en megafon för ledningen. Vilket innebär att om ledningen har sagt till honom... Alltså så här, om han säger att ledningen är inställd på att behålla med Emery, då är det ju så.
Ja, men det är det jag menar. Ornstein har ju koll där.
Ja.
Så bara ponera att han har rätt.
Ja.
Vilket vi får utgå ifrån.
Ja.
Emery sitter kvar säsongen ut.
Ja.
Var tar det här vägen? Alltså, när säsongen summeras, var har Arsenal hamnat och vilka spelare är kvar och vilka kommer vilja vara kvar?
Ja, alltså så här, de kommer ju inte, Lacazette och Auba kanske inte vill förnya sina kontrakt, men de har ändå, jag tror de har 2 år kvar var. Och Arsenal kommer inte vilja sälja dem, så jag vet inte. Jag tror inte det kommer bli en massflykt. Jag tror i och för sig vissa unga spelare, typ Nelson, är nog rätt trött på läget. Han kanske drar. Men resten av spelarna är för dåliga för att hitta nya klubbar. Och de som är bra att hitta nya klubbar har för långt kvar på sina kontrakt och är för viktiga för att sälja. Så jag tror inte det kommer bli någon massflykt. Jag hoppas ju nu... Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag hoppas att vi tar Champions på någon mirakelsätt. Men samtidigt, det innebär ju bara en faktor som innebär att Emery får vara kvar, så jag vet inte.
Men det här menar jag
kan inte plinget komma och rädda mig.
Nej, sista frågan. Detta menar jag utan någon som helst sarkasm. Är du fullständigt allvarlig att du tror att Arsenal tar en Champions League-plats?
Nej, jag
eller att du ens vågar hoppas på det. För att så som det ser ut nu så det är ju sluta 9.
Ja, det ser såklart jättedåligt ut. Men om man kollar på de andra lagen, så Chelsea är inne i ett stim nu. Det kan såklart vända. Leicester känns ju säkrare än Chelsea på något märkligt sätt. Men det är ändå Brendan Rodgers. Han är en känd förlorare.
Det är korrekt.
Jag tror ju inte att Arsenal tar Champions League. Men jag tror heller inte att det är omöjligt. Jag tror att de enda riktigt pålitliga, 100% pålitliga lagen i den här ligan är ju de som kommer göra upp om titeln. Det är ju City och Liverpool. Så jag vet inte. Jag tror inte det. Men pling va? Pling.
Ja, pling.
Ja. Lite lättsammare här. Jag har skrivit upp Otamendi versus tatueringar.
Ja, det är jättebra. Har ni fuskat här nu då? Och kollat upp detta i förväg?
Nej, du har hintat om det här.
Ja, det här är jättebra.
Kommer det funka i en ljud?
Ja, men det får vara lite rappt här liksom. Mm. Men jag såg efter Champions League-match mot Atalanta.
Mm.
Så tog Otamendi av sig tröjan.
Ja.
Och på sin rygg blottade han en han har tatuerat liksom över halvan av ryggen, och det han har tatuerat är alltså 3 protagonister från 3 kända tv-serier.
Jaha.
Och då vill jag att ni ska gissa vilka 3 tv-serier är det Otamendi har förevigat på sin rygg.
Vet du vad, jag får direkt han i rullstol i Lost. Jag fick det liksom.
Nej, nej. Okay. Mer kontemporära. Mm. Inte nödvändigtvis super nya. Alla de här har funnits ett tag, och en av dem vet jag med säkerhet inte sänds längre. För tänka på att Otamendi är lite av en machokar.
Ja.
Sådär, så gå ditåt, men jag vill ha gissning.
Är det
tv-serier?
Tecknade tv-serier? Eller?
Nej, det är riktiga. Alltså, såhär, och det är 3 protagonister, alla män såklart. En av männen är dessutom tatuerad 2 gånger. Jävligt konstigt.
Är det Cillian Murphy från Peaky Blinders?
Ja, det är det. Peaky Blinders är en av
dem. Vad snyggt. Gud, det här är ju jättesvårt.
Men det kan du ta för att Peaky Blinders är en jättebra serie. Det är inte bara macho. Så nej, det är ganska bra smak.
Nej, men du får ändå tänka, alltså, jag säger inte att de här serierna är dåliga, men det är ändå då man går mot
någon från Breaking Bad måste vara.
Ja, vem är från Breaking Bad då?
Ja, det är inte att det är, vad fan heter han? Walter.
Ja, Heisenberg, som är förevigad 2 gånger på hans rygg, vilket är jättekonstigt.
Det är ju kritikerrosade serier det här, väldigt uppskattade.
Ja,
det är
men
inte
du får
tack än så länge.
Nej, men du får ändå tänka, alltså, de som han har förevigat är ju ändå liksom ganska tydliga, så här, hårda män.
Ja, men nu tycker jag du är lite hård, alltså. Med tanke på dumma fotbollsspelare överlag.
Jo, okej, okay, sista då.
Vikings.
Ja!
Nej!
Jo,
det är
Vikings. Vi är duktiga på
det. Ja, ni ska få se den här, så får ni ha... Vad ni har för reaktion på den här ryggtavlan?
Ja, jag tycker ändå att det här är övervägande positivt för Otamendi, som är en människa som jag och andra...
Alltså den stora Vikings-tatueringen är ju sinnessjuk.
Ja, han har ju skrivit Vikings över också.
Det är
tydliga.
Men as fotbollstatueringar Go, så tycker jag den är helt okej.
Okay. Vi kommer ju lägga ut den här i samband med programmet så att ni också får se den. Men sista, bara så på det ämnet då. Jämfört med Leroy Sanés ryggtatuering där han har tatuerat in sig själv när han gör mål. Vem är bäst, Otamendi eller Sané?
Otamendi, såklart. Nej, jag skojar ju. Sané är ju mycket bättre. Alltså, älskar ju Sané.
Snabbt nu!
Ja, Otamendi då. Ja, det finns en ironisk...
Sané är rätt svar.
Petter, du och jag kanske måste pudla.
Ja,
det tar jag,
alltså det är jag helt övertygad
och
om.
Det kommer vara extra förnedrande för dig, för det är en Liverpool-ikon du måste pudla inför. För kom då att vi pratade om Graham Souness.
Ja, just det.
För Graham Souness hade sagt, jag har, för han hade pratat om Moise Keane och sagt att det var en stökpelle. Mm. Och han sa så här, jag har information om det här. Ja. Och vi stod här och raljerade och skrattade och sa, du är en idiot. Ja. Du säger bara så för att han är ung och flärdfull.
Och svart.
Ja. Vad hände inför Southampton-matchen?
Nej, men så här, först och främst vill jag säga att det var, mycket av det vi sa om Graham Souness var
är sant.
Ja. Men inför matchen nu så har han alltså missat två lagmöten, va?
Han missat två lagmöten, blev petad helt från Southampton-matchen. Verkar vara lite stökig då. Ska vi be om ursäkt? Jag vill inte be om ursäkt till Souness. Vad tycker du, Pontus? Han är ju ändå, han är ju fel fast han har rätt.
Ja, alltså hela hans efterspelarkarriär är väl stort sett fel. Men med tanke på hans klubblags bakgrund så tycker jag att ni ska be om ursäkt.
Men är det så här, även en blind höna?
Ja, det är så lätt att säga så här. Man säger så här, av varje ung lovande svartspelare, man säger att han är stökig. Mm. Någon, alltså procentuellt sett så kommer ju alltså folk bara stöka liksom. Ja. Och då har man ju alltid rätt.
Ja, oavsett ålder, hudfärg, allting.
Ja, man kanske säger om typ, jag vet inte vad, man säger om Moise Keane, man säger också om Joe Gomez. Mm. Och då får man fel i att Joe Gomez beslog sig nu med Sterling. Men det är inte riktigt samma sak.
Ja, men han är ju väldigt, det är ju väldigt timid.
Ja, exakt. Ja. Men då glömmer folk bort det, men så får man rätt på Moise Keane och då framstår man plötsligt som ett orakel. Mm. Så det slutar med att vi dissar Souness.
Ja, han ska inte ha någon jävla ursäkt.
Nej, okej. Okay. Så vill du vara med i podden och svara oss Souness, så det finns alltid en öppen stol här.
Call us Graham.
Ja.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Ja, ett lag som jag känner inte riktigt att vi behöver pudla kring, men som vi kanske har låtit gå på något sätt onoterade den senaste tiden. Och som ändå har levererat, som har nu har, om jag säger det, 5 raka segrar i ligan. Det är ju Chelsea, som är den här superduon som sammanlagt är 17 år gamla om man slår upp deras åldrar. Tammy Abraham, Christian Pulisic. Som jag tror Pulisic har väl så här 9 poäng på sina 5 senaste matcher eller sånt, mål assist typ hela tiden. Abraham ligger 2 i skytteligan bara bakom Wardy. Det är ju ett väldigt spännande bygge Lampard har på gång. Och det vi diskuterade det här innan, för det som ni har säkert alla sett, det som lyssnar på det här, det är ju att för att liksom illustrera Lampards liksom disciplin och jordnära sätt att styra, eller den här jordnära riktningen vi styr in Chelsea in på, så har det liksom cirkulerat det här nu, vilka liksom så här bötesystem han har infört hos spelarna. De bland annat får böta 20 000 pund, alltså typ 200 000 kronor.
Nej, mer, det är, pund står väl i 13 spänn.
Ja. Någonting. För att missa en träning. Och inte bara missa en träning. Alltså det vore en grej. Utan är man försenad, då får du böta 20 000 pund. Mm. Vilket är ju väldigt, väldigt spännande. Och det kan man säga, jag tycker det är lite för mycket pengar.
Jag vill sätta det i någon slags kontext. Vad tjänar liksom en genomsnittlig Chelsea-spelare i veckan?
Ja, men vad tjänar, alltså såhär, nu har ju de flesta fått sig förnyade kontrakt. Även de här Mount och alla de där. Mm. Så nu har de ju råd. Men finns det inte liksom så här. Kristensen, vad kände han? Det kan ju vara ganska...
Nej, Kristensen, han kom ju från Bundesliga väl, jag tror inte han har pisspengar.
Nej, kanske inte.
Kristensen var väl utlånad till Bundesliga?
Ja, han... okej, det var så.
Jag tror inte han tjänar jättemycket, men han verkar ju, han kommer säkert inte sent. Eller? Det kanske inte är så svårt. Skitsamma. Chelsea.
Ja, men jag menar, om du har en veckolön på sig 40 000 pund, det låter väl inte orimligt om det är de nedre regionerna.
Nej.
Då har du ju råd att missa en träning i veckan utan att det är några... Alltså, det märks ju knappt. Ja, det är ju som mitt snusköp ju.
Ditt snusköp?
Ja.
Pontus snusar också lite.
Ja, bara ibland. Ja.
Skitsamma. Vi borde prata mer om Chelsea. Vissa nyckelspelare vi lyfter fram som vi har varit för hårda mot. Kurt Zouma gjorde ju bort sig mot United. Sen dess har man typ inte märkt av honom så mycket, just för att det har gått ganska fläckfritt.
Mm. Det går ju, Chelsea går ju från klarhet till klarhet. Ja. Alltså...
Kovacic också. Jag sa, vad gör han där? Vad är hans poäng? Ja, han är ganska... välfungerande kugg i mittfältet, behöver liksom inte ta så stort defensivt ansvar när Kanté spelar, är en bra liksom så här Modric typ.
Jag är lite orolig för att jag har hela tiden tänkt att jag så här, jag gillar Kovacic väldigt mycket. Ja. Jag är osäker på nu om jag har försvarat honom i podden eller om jag bara tänkt att jag skulle göra det och jag nu låter väldigt patetisk som vi för fram det.
Det tror jag.
Ja. Vilket av det?
Nej, alltså det sista såklart.
Ja, det är patetiskt. Ja. Tomori verkar ju vara ett fynd också från den här akademin som äntligen får skina. Mason Mount vet vi ju.
Ja, nej, men framförallt alltså, en sån som Tammy Abraham. Det är ju, vi har många gånger gjort oss skyldiga till att vi dissar folk som har gått bra i Championship. Ja. Och bara så här, det är en helt annan sak. Man var lite osäker i början. Det är klart att de spelar Giroud, liksom Tammy Abraham har inte visat någonting. Men Lampard verkar ha en väldigt fin förmåga av det man har sett hittills, att få spelare att växa. Alltså även trots, alltså Kurt Zoumas motgångar, Tammy Abrahams motgångar, Pulisic som typ han var ju bänkad av liksom Dortmund ett halvår efter värvningen var klar och såg ganska trög ut i början, men han verkar ingjuta någon slags tro i det här gänget.
Sen har vi pratat om det här jättestora problemet att Chelsea för första gången, ja, sen Abrahamovic är liksom jättesympatiska. Alltså det är ett ungt lag, spelar kul fotboll,
tjock tränare.
Det där får stå för dig. Du har till och med skrikit det till honom, eller
hur?
På en MLS-match.
Det har jag också.
Nej, det kan inte vara så att två av tre har kallat honom Fat Frank i USA.
Jo, nej, inte i USA. På Etihad 2009, när han missade straff mot Che Given i 80:e minuten.
Jag vill be om ursäkt.
Jag kramade massa äldre män från Manchester som satt bredvid mig. Och sen så...
alltså, gratulerar dig för att du skrek Fat Frank.
Nej, nej, nej. Men alltså, vi firade ju straffräddningen. City var med 2-1 förresten. Och efter, liksom så här, det tar ju typ 30 sekunder, sen så börjar alla sjunga Fat Frank Lampard. Och det jag sjunger med.
Ja,
Är vi den mest koncentrerade gruppen av tjockishånare i världen?
Alltså jag har ju kallat dem Fat Frank i den här podden jättemånga gånger, så vi är ju tre otroliga svin.
Det är kanske där vi ska be om ursäkt.
Också helt fel i samtiden när alla pratar om fatshaming, så står vi här och fatshamar honom. Alltså vi är så...
Jag gjorde det 2009, så det är 10 år sedan. Ja, det var en annan tid. Man fick typ nästan måla blackface och sånt utan att någon reagerade.
Pontus var inte riktigt lika.
2016 var lite senare.
Ja, då hade Lady Damer aldrig börjat. Så. Men jag tycker att vi återvänder till Chelsea i ett framtida avsnitt. Vi kommer att prata mer om dem, som inte riktigt vi kan inte riktigt göra någon rättvisa nu i matchen.
Nej, det som är intressant med Chelsea, man tänker så här rent historiskt med det här unga laget som kommer fram, och de har ju alltid haft såna här otroliga akademier. Ja. Vad hade hänt om det inte hade varit Mourinho och Ancelotti och Conte som hade stått där? Liksom, vad hade hänt om det hade varit en Frank Lampard som hade tagit hand om de talangerna också?
Men då måste du också säga, vad hade hänt om det inte hade varit transferförbud?
Ja, jo, absolut. Men det känns som att det kan inte vara så att det är den här generationen som är den gyllene. Som att
de har ju vunnit FA Youth Cup hela tiden.
Exakt. De har haft så många gyllene generationer där spelare har kastats bort till höger och vänster för att de inte fått chansen. Och så när de får chansen så visar det sig att men det här är...
Jo, men Chelsea har också vunnit jättemånga ligatitlar, så det är svårt att såga modellen.
Det vill jag absolut inte göra. Mm. Men det är spännande att se. Jag tycker att det kittlar en tanke. Så här, de här gyllene generationerna som var tidigare, som var liksom de största och bästa ungdomslagen i England. Mm. De spelarna som på något sätt bara försvann.
För de har ju garanterat kassas bort hur mycket talang som helst. Absolut. För att de var i Vitesse 3 år i rad på
exakt. Det är ju, jävla eloge till Franken.
Nej, nu hoppas vi...
Franken!
Nu hoppas
sa
vi...
Franken?
Frank i alla fall.
Nej, du sa Franken.
Nu hoppas vi att transferförbundet upphävs och börjar värva loss så att vi kan tycka illa om dem igen.
Ja, gud, faktiskt. Verkligen.
Man har ju saknat att hata Chelsea. Förlåt alla Chelsea-fans.
Swoosh!
Spurs mot Sheffield. Vi kan ju börja med att säga att... återigen... Vad var det vi kallade honom?
Chris Brexit Wilder. Vi byggde mycket på det här uttalet om att Ravel Morrison kunde vara värd 600 miljoner om typ ett halvår. Och där, just i det uttalandet får vi ge oss själva rätt. I övrigt har vi bara haft fel.
Ja, gud ja.
Ja, inte nog med att du var så 28 passningar föregick ballagskvittningsmål. Ja, sen hade de också ett mål som borde blivit godkänt.
Ja, regelrätt. Bortdömt för sig 2,8 mm.
Ja, det är, ja, var, att, alltså, vi säger det gång på gång. Nu säger vi en gång till. Var kan fara åt helvete? Ja. Borde också ha stått och då kunde man vunnit den matchen med 2-1 och det var också ett snyggt fotbollsmål. Så... Sheffield kan uppenbarligen spela fotboll. De kan inte bara försvara. Och
bättre målskillnad än Arsenal också.
Ja, men det har väl alla. Och Spurs är ju, ser så otroligt lojt och ointresserat ut. Det här var ju kul också, för här fick ju liksom, här fick ju fansen lite som de ville. Sett i laguppställningen så var det ju liksom en elva som liksom de har skrikit på Pochettino. Mm. Men det gjorde ingen skillnad. Alltså de såg så otroligt loja ut.
Ja, men det är ju hela, alltså det är hela deras pressspel som var deras signum har ju dött. Hela all frenesi som fanns från mitten och framåt är ju som bortblåst. Sheffield får ju spela runt dem till målet. Det är så att ingen bryr sig riktigt liksom. Och Harry Kane, han har ju aldrig sett så här dåligt.
Nej, jag skulle komma till det också. Vad har hänt med honom? Alltså på riktigt, vad har hänt med honom? Men han är ju sämre än, vad heter han, Ollie McBurney.
Mm. Ja, alltså verkligen. Poor man's Ollie McBurney. Mm.
Men grejen är väl så här att det känns ju som att motivationen tryter och man kan ju på något sätt förstå det. För vad är liksom Spurs mål nu? Alltså de har nått topp 4 hur länge som helst.
Man skulle ju kunna argumentera för att Champions League-finalen förra året var liksom ett väldigt stort steg i rätt riktning på något sätt. Nu i sommar kom ju liksom värvningarna inför, tyckte jag att allting kändes sjukt spännande.
Ja, det var ju mycket snack om att nu har Spurs gått om Liverpool i kvalitet på spelare. De kommer, det är roligare att Spurs vinner titeln än att Liverpool gör.
Ja, men jag trodde inför, sett till hur Spurs hade spetsvärvat, att det kunde bli liksom en trio som gjorde upp om det. Men allting måste ju ha skitit sig alltså bakom kulisserna här. Alltså, Eriksen är ju den liksom såpopera som har spelats ut offentligt. Men det måste ju finnas så mycket annat. Jag tycker den enda som ser ut att bry sig är ju Son.
Ja. Och han har liksom, han är en sån spelare som jag tror är svårt för honom att inte bry sig. Han har liksom så naturligt. Vissa spelare är så att oavsett omständigheter så gör de liksom sitt bästa för att det liksom är deras DNA. Men jag menar det mer så här att jag fattar på förhand att det var upphypat så, men jag tror att så här, när motgångarna kommer och det är så tydligt att Spurs inte kommer ha med titelstiden att göra, då tror jag att motivationen tryter. För det känns liksom som att ännu en tredje plats, ännu en fjärde plats är liksom inte... Det känns inte som att det väger lika tungt som det gör för Arsenal eller Chelsea eller United. Plus att de tror väl kanske inte riktigt på att Pochettino tror på det. Och då är det ju otroligt svårt.
Nej. Det måste ju vara en Pochettino-grej. Alltså att det, ja, men lite som för Klopp i sista säsongen i Dortmund. Att man helt plötsligt tappar lite motivation och så vidare. Att det är en sån grej.
Ja, men vad är vägen framåt här?
Och de vet kanske att Pochettino ska lämna nästa sommar eller hur det nu är. Ja. Och att det är ju tufft. Spurs har så här tufft läge har inte Spurs varit. På många.
Nej, men alltså om man tittar långsiktigt, alltså även om det är liksom så här att Pochettino ska lämna, så borde ju, alltså det skulle ju vara så väldigt skönt för vem som än tar över att ha en Champions League-plats liksom.
Ja, verkligen.
Om de säger att de skulle sluta fyra liksom, att, ja, men jag har i alla fall Champions League-platsen att bygga vidare på, för nu skulle ju kunna sluta med att Pochettino går i februari för att allting skiter sig.
Ja.
Det blir inte Champions League och inga av de bra spelarna vill vara kvar.
Nej.
Vad fan händer med Spurs nästa säsong?
11 poäng upp till Champions League-platsen nu. Det är ju inte möjligt.
Det är katastrof.
Det är inte möjligt att hämta ikapp det.
Nej,
men det går ju.
Ja, det är klart det går, men det är väl...
De står inför en jävla utmaning. Alltså, det är lite som du var inne på, Arsenal. Det enda man kan egentligen 100% lita på i den här toppstriden än så länge är ju City och Liverpool. Ja. Vi vet att de kommer sluta där uppe. Men där bakom är det ju getingborna.
Ja, men så Spurs så här illa har det ju... Alltså, det är ju fruktansvärt. Det är ju bara 3 poäng upp till Arsenal. Alltså, att de inte närmare är ju ett... Det är sjukt.
Saint Tottenham's Day kanske blir av i alla fall.
Oj. är det den första glädjen du har känt i år?
Ska vi göra
jag har inte tänkt på det.
Om det blir Saint Tottenham's Day, ska vi göra någon sån specialpodd live kanske?
Då får vi hyra en buss här, så kör Kicker Rush en bussfärd genom Stockholm när jag firar Saint Tottenham's Day. Det kan vi göra. Vi har ju lite poddbudget.
Vi startar en Patreon-kanal.
Ja, för att den poddbudgeten måste vara jätteliten.
Det kommer vara ironiska United-fans som vill se mig på en jävla buss.
348.
Ja, apropå Arsenal så förlorar ju de ju. I Leicester med 2-0 mot det finns inte många Premier League mittfält som jag håller högre än Maddison, Ndidi och Tillemans just nu.
Nej, alltså Ndidi är ett sånt
hur många är bättre liksom? Sett till liksom så här spännvidden också. Alltså det känns som att mittfältet har precis allt du kan kräva ett mittfält. Tack. De kompletterar varandra så oerhört bra. Du har Ndidi som är spelbrytaren. Du har Maddison som är den kreativa flärden. Och du har Tillemans som dels kan slå de avgörande passningarna, men också så kan liksom slå bra passningar längre ner på plan. Alltså det är ett otroligt välbalanserat och bra mittfält.
Ja, så det är väl typ Citys Liverpools när de är kompletta, exakt, som slår dem.
Ja. Och överhuvudtaget Leicester är ju så otroligt bra. Och man kan inte bara skylla på det i Arsenals fall. Jag fattar det. Men jag vill ändå lite perspektiv att Leicester som de spelar nu är ju liksom, de gav ju även Liverpool en match.
Ja, de kommer ge alla en match den här säsongen. Det är jag helt övertygad om. Jag läste faktiskt lite kul XG-statistik på Leicester.
Kul och XG hör inte hemma med varandra.
Ja, men det var med pepp i tonen som jag sa kul. Ja. Men att de producerar väldigt få clear cut chances liksom. Men att framförallt Vardy, alltså många av hans mål den här säsongen har varit,
jag hade inte han helt sinnes, han är bäst, han så här, han överpresterar mest, överlägset mest av alla.
Ja, ja.
Auba var tvåa på så här 2,8 och Vardy hade så här 5,8.
Ja, men alltså av de siffrorna man kunde utläsa så är det så här, de skapar väldigt få bra lägen, men Vardy har inte behövt bra lägen den här, alltså det gäller lite av de andra också, men framförallt Vardy har varit 100% klinisk liksom. Och det är, alltså det kommer nog inte hålla i exakt den takten, men det finns ju, känslan nu är att det finns andra som kan backa upp honom, så att Leicester är liksom inte bara flash in the pan den här
det är väl det lite jag skulle vilja se kanske mer från de andra, för Jose Perez vet ju att hans målproduktion i Newcastle var lite sådär. Maddison är ju än så länge inte liksom 100% i sin poängproduktion, även om han är en otroligt duktig spelare. Så om Vardy tappar liksom i spets, så kan det bli lite svårt att hitta målen. Men samtidigt, han kommer ju göra 20 mål.
Det känns som att Maddison kommer fortsätta ta kliv. Jag tror det finns mål att hämta från Harvey Barnes och så här också. Jag tror att de kommer få kämpa för att ta en topp 4, men de har det i sig.
Ja, verkligen. Jag skulle säga att de är favoriter. Alltså, de och Chelsea är ju favoriter till att ta tredje fjärdeplatsen, utan tvekan.
Fråga nu, som faktiskt jag sett spekuleras. Och du kommer ju troligen säga nej här, Pontus. Men om Arsenal får en chans att ta Brendan Rodgers från Leicester i sommar, borde de ta den? Vad säger ni?
För de chansen att ersätta Emery med vägkorn ska de väl ta?
Jo, okej. Okay. Men tänk på att det ska vara en långsiktig investering. Det ska inte bara vara, okej, men det funkar bättre än Emery. Utan det måste ju vara ett framtidsnamn. Då får inte göra en ny halvbra rekrytering. Vad säger ni?
N-E-J.
Varför?
Nej, jag har ju bara egna erfarenheter. Och alltså, det såg ju jättebra ut i Liverpool också en säsong. Och det såg ju ganska bra ut säsongen innan. Alltså, det fanns ett spel, men sen när det tröt så funkade det ju inte alls. Och den otroliga ångesten och uppgivenheten jag kände under Brendan Rodgers då, den var vidrig. Jag tyckte verkligen att han hade ingen pondus som ledare, han hade ingen,
han är ju en clown retoriskt.
Ja, och det blev liksom säga. Han liksom började vända sig mot att säga, nej, vi är inte alls dåliga, vi ligger bara 10 på otur, och man bara, nej, men skynt på otur när det går dåligt. Och det var liksom så, han födde liksom ingen vinnarkänsla överhuvudtaget. Och, nej, jag tror inte på honom i längden, men så att han är en skicklig taktiker, det är ju bevisat sen länge.
Petrus, vad säger du? Samma fråga.
Med tanke på vad som står och att det finns lite så här, alltså liknande i grund, vad ska man säga, unga utvecklingsbara spelare som fanns ju i Leicester, och de har tagit sig an väldigt väl, de finns i Arsenal. Så jag säger faktiskt ja. Bara för att det behövs någon typ av idé att ta Arsenal upp igen. Och det vi sett Rodgers göra med framförallt Leicesters unga garde kan han kanske göra med Arsenal också. Så jag säger ja.
Du säger ja alltså? Mm. För det vore ju en spännande...
Jag är ju inte en Rodgers-hatare. Det är ju ni två liksom.
Nej, men jag, det kan ju vara så att jag, alltså likt Pontus, jag har läst in för mycket. För jag tycker ju att han är en ärketönt. Och jag har ingen respekt för honom just som person när han pratar. Jag kanske låtit det spilla över lite.
Men så var det ju positivt till Emery också.
Vad är det här för lögn jag spridit att jag var positiv till Emery?
Det var du ju.
Vad är det ni pratar om?
Du sa det var jätteskönt att det blev klart. Klart snabbt, skönt att ha honom på plats. Det finns inspelat.
Okej, nu på riktigt alltså. Våra lyssnare som har lyssnat på det här. Var jag positiv med Emery? Det kan ju inte stämma. Jag är pro-Arteta.
Försiktigt positiv.
Herregud, jag fick ju stå och övertyga dig om att Emery var dålig inför säsongen.
Lyssna. Jag vill faktiskt att, på riktigt nu, gå ut på Twitter och skriv till oss. Vad har ni för bild av det här? Jag har ju aldrig varit positiv. Jag var pro-Arteta från början och sa att det är ett mer spännande val. Jag sa redan från början att jag ser ingen skillnad mellan den här fotbollen och hur det såg ut på Wenger.
Ja, men innan Emery kom. Det var innan
Emery kom var jag positiv till Emery.
Ja, när det var på sommaren efter Arteta.
Ja, okej, det är inte
och
samma
sak. Och du var positiv för att de hade valt...
Det var det vi sa.
Ja, men du var ju positiv i typ att Emery klev in och de blev imponerade av att han hade lagt
fram
sin
bra plan. Exakt, jag tyckte att det lät bra, ja. Som Arnstein påstod. Ja,
lät bra, är det inte tanke?
Jag har inte varit pro-Emery. Jag sa bara att det lät bra att han hade en utarbetad plan.
Innan du gör bort det ännu mer så tycker jag att vi rundar av det här.
Ja, vi rundar av det här. Men som sagt, ta till Twitter nu och ge mig rätt här. Jag vill gärna klippa ut. Har vi inte någon nörd där ute som inte har något liv som kan klippa ut alla gånger jag dissat Emery och göra en liksom kronologisk linje?
Låt mig hålla upp en spegel.
Okej. Jag är så storsint så jag tänker låta dig få sista ordet.
I'm the big man here, right?
Hej.
Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.